Han hade sett sportchef Mats i matsalen och tog riktning genom korridoren. På vägen stack han in huvudet hos naprapaten som tumknådade baksidan på ett lår. Alex, du är den yngsta spelaren på en massagebänk i klubbens historia. Finns det inga åldersgränser längre? Dessutom sköter du musiken i gymmet. Helt otroligt vilken status du fått på kort tid, sa han. Idrottskargång till doften av idrottsbalsam. Coach, jag lovar. Jag vet att du gillar min musik. Du gungar till rap, jag vet. Det tar bara lite tid att lära sig. Den är tung. Men jag lovar, jag ska spela han Bruce Springsteen på din födelsedag, sa Alex med ansiktet begravt i huvudstödet. Sportchefen satt ensam kvar i matsalen med en kopp svart. Josef slog sig ner mitt emot och hällde apelsinvatten från en tillbringare. Hur går tankarna inför morgon, sa Mats. Vi tror att de byter backlinje och att kaptenen spelar släpande forward. Det är deras bästa lag, tycker vi. De måste göra något åt anfallsspelet efter de två senaste matcherna. Och vi då? Jo då, som jag sa så är vi friska och krya. Ingen vill missa den här matchen. Vi är redo. Jag vill att Patrik startar imorgon. Josef stelnade till som om någon riktade en automatkarbin mot honom. Sportchefen stirrade lugnt på Josef. Mats hade sagt liknande saker för, men mer höftdurser i förbifarten. Aldrig så här befallande. Josef famlade efter något att säga.
Det där var veckans gäst Anton som läste ur Andreas Alms ganska nyutgivna roman En av elva.
Ja!
Och som ni kanske förstår då så är det här ett litet specialavsnitt där vi helt enkelt har en liten bokklubb kring den här boken och se vad vi har hittat.
Visst kittlade det till lite när man hörde att han skulle, och just att han skulle ge ut en roman.
Mm.
Verkligen, verkligen. Ja.
Och lite ska man ju vara transparent med att du var ju, bjöd in dig själv kanske, ja det får man väl ändå säga nästan, men det är ändå roligt att prata om den här boken.
Absolut, ja. Jag tänkte ju att när den här skulle komma, jag tänkte typ, det här borde de prata om i podden. Och så tänkte jag att den här boken vill jag läsa, och så kan man slå ihop ett och ett. Jag tänkte, jag var ändå med en gång i fjol, så det kan jag få med en gång i år.
Exakt, och det är det som är så roligt då, för att jag vet inte, jag tyckte det var väldigt roligt när du var med förra året och snackade om kändisar.
Ja.
För att jag som liksom känner dig, alltså det finns något roligt ändå att den mest akademiska människan som jag vet om typ, nej inte som jag vet om men som jag absolut känner, är med och pratar då liksom om kändisar. Mm. Det fanns något väldigt liksom roligt i det. Men därför känns det extra roligt att du är faktiskt här och pratar om litteratur som är ditt på något sätt det du jobbar med lite så ändå på något sätt, eller vad är det du gör?
Ja, det kan man säga, men kändisarna jag tog upp var ju också så här författare, regissören, kulturarbetare, intellektuella.
Absolut.
Men precis. Ja, men jag är ju docent och forskare i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Mm. Så på något sätt jobbar jag ju med böcker på olika sätt, får man ju säga.
Jag ska göra lite ett quiz här nu med dig, Olle, för att vi ska lite lära känna Antons verk, eller liksom värv, eller vad säger man?
Ah,
för det finns ju på Göteborgs universitets hemsida finns det ju liksom en radda med liksom grejer du har skrivit, eller så, och det kan vara grejer i tidningar och liksom så.
Mm.
Så jag tänkte jag ska läsa upp fem stycken. Två av dem har jag skrivit. Liksom, så ska du försöka om du kan lista ut vilka som är liksom Antons då artiklar han har skrivit och vilka jag har hittat på här bara. Och det är inte så att jag har skrivit hela artikeln utan det är, jag har skrivit
där rubriken. Ja.
Kan vi också se om Anton känner igen det
liksom? Ja,
då börjar jag här nu då. A sacred space is never empty. Om sovjetisk ateism.
Att jag ska gissa nu om det.
Ja, men det, vi tar dem då. Ja, det var första i alla fall. Sen har vi nästa då. Pragmatism och idoldyrkan. Ett nytt sätt att se på Luthers europeiska efterföljare.
Mm.
23.
Mm.
Ateister, utilister och förnuftstroende. Tre göteborgska fritänkarorganisationer. 1881 till 1931.
Mm-hmm.
Mm, så vi fyra då. vidräkningar och tillkommande riken, modernitet och modernitetskritik i det tidiga svenska socialismen. I den tidiga svenska socialismen.
Mm-hmm.
Och så har vi sista då. Above and beyond the physics of muscle. Idéer om mellankrigstidens arbetarrörelse i Tyskland.
Det här är svårt. Det här är svårt. Jag tror, alltså fyran låter som ett tidigt akademiskt verk om någon. Alltså kanske, för att det är så här en jättelång titel där man vill ha med väldigt mycket fast man får bara ha den i, liksom det ska vara. Ja, men du vet, jag har suttit där själv där man så ska kränga in ett väldigt stort ämne i en rubrik.
Mm. Så vad tror du, att det är jag eller är det Anton då?
Nej, jag tror att det är Anton fast tidigt i karriären kanske.
Ja, vad ska du svara?
Ja, är vi en i taget här?
Ja, den
det
då.
Är helt rätt. Det var det typ en av mina första.
Jag är inte helt obeläst själv.
Kommer du ihåg någon? Första var ju det här A Sacred Space is Never Empty om sovjetisk ateism.
Den tror jag du har hittat på.
Den har jag hittat på, tror du?
Nej, det har du inte.
Nej, det har jag inte.
Den har jag skrivit.
Den har du skrivit.
Ja. Okej, då blir det genast svårare. För jag tänkte att tvåan var din. Vilken var nu det?
Pragmatism och idoldyrkan, ett nytt sätt att se på Luthers europeiska efterföljare.
Ja, för jag minns att det var ju något 400-årsjubileum här sen tesen. Alltså det låter rätt i tid att någon har skrivit någonting om Luthers idéhistoria. Så den tror jag, Anton.
Ja, jag har skrivit 4-5 andra texter om Luther, men inte just den här
typen. Okej! Och sen har vi två till då. Det är en i min och en i Antons då.
Mm.
Och det var då den här om ateister, utilister och förnuftstroende. Tre göteborgska fritidsorganisationer 1881-1931.
Den tror inte jag att han skriver, för utilister är väl inte ett ord. Det är väl utilitarister i så fall, eller?
Du har både rätt och fel. Utilister var ett ord som fanns på 1880-talet.
Okay.
En organisation som fanns då, som sen la ner och då glömdes det ordet bort. Kan man säga. Den har jag skrivit.
Och jag har då skrivit Above and beyond the physics of muscle. Idéer om mellankrigstidens arbetarrörelse i Tyskland.
Ja.
Du blir ju ändå sugen på att läsa
den.
Det är
intressant. Skriv klart den.
Nej, men bara lite. Jag tänker bara som en introduktion, vilka ämnen som Anton rör sig kring.
Mm.
Liksom så. Ja.
Då är det mer utav religion, ateism och socialism typ jag har skrivit om. Men ändå.
Ja, absolut. Och om Pet Shop Boys. Och,
ja, absolut.
Så att och det var något om Palmemordet som ändå kittlat in när man läste.
Absolut. Ja, men den ligger nog öppen på Göteborgs-Postens hemsida, så den kan man läsa.
Mm. Jag tänkte nu har han blivit
privatspanare.
Jag har ju verkligen mina Palmemordsskov där jag kan läsa väldigt någonstans. Så det ska jag kolla upp.
Ja.
Jätteroligt att ha det här, Anton.
Ja, jättekul att ha det här, som sagt.
Ska vi återgå till boken?
Ja, men vi gör en snabb recap då, eller?
Mm.
På boken.
Det tycker jag.
Behöver vi göra en snabb recap på Alm också?
Det kanske vi ska göra, va?
På G växer ju så det knakar. Det kan finnas helt nya supportrar.
Ja.
Andreas Alm är alltså en fotbollstränare med förflutet i AIK.
Vejle.
Och senast då Häcken, som han kanske inte fick sparken från förra sommaren när det gick söderut i tabellen.
Ja.
Och numera i Danmark, vilket vi kanske kommer tillbaka till. I någon annan klubb som jag inte minns.
Vi klipper in nu. jag kommer inte heller ihåg.
Odense.
Mm.
Det handlar om, alltså, och den är ju en, det som är speciellt är ju att det är ju en roman.
Mm.
Alltså det är liksom ingen biografi som är skriven så här, nu ska jag berätta om min tränarkarriär eller liksom som, utan det är liksom en fiktiv roman då.
Mm.
Men också ska man säga utgiven på det här, vad heter det?
Mondial.
Ja, som ändå ger ut väldigt mycket fackböcker också. Mm. Eller några av dem som är mest i Europa. Alltså de här Allt eller inget och den här familjen och all, alltså, så de är, det är ju ett, det är inte print on demand direkt det här.
Nej. Men med det sagt också att det inte är en självbiografi, så utspelas i boken i liksom fotbollsvärlden, och huvudpersonen är en fotbollstränare som delar många egenskaper med den gode Andreas Alm.
Ja,
det måste man säga. Ja. Men Alm har ju också skrivit en eller två böcker tidigare, tror jag. Något om
krim.
Ja, kanske. Men han har också skrivit någon slags bok om så här fotbollstaktik eller något. Just sånt. Det. Och med den här boken tror jag det var så att han sa att han jobbade på en bok om psykologi och fotboll, typ så här fotbollspsykologi, och en bok om laguttagning, tror jag. Mm. Och sen så kände han, jag orkar inte ge klart med någon av dem, jag skriver en roman istället som tar upp båda de här ämnena, får man ändå säga att den gör.
Det får man verkligen säga. För det handlar ju om den här, om Josef då, som är en tränare i, det är ju inte uttalat vilken klubb det är, men det är liksom en stor klubb, får man ändå säga.
Absolut.
Med mycket supportrar och det innebär. Och den andra personen i framstår, liksom huvudkaraktären, är då en spelare.
Mm.
Vad vet vi om honom, eller vad får man reda på om honom?
Han är väl en ung och lovande talang som, ja men, kanske lite lik Wålemark förra året, som det är så här, det snackas massa om att han eventuellt ska säljas utomlands, och då är det plötsligt en massa liksom buzz kring honom med agenter och pengar som ska in liksom. Men samtidigt så mår han då väldigt psykiskt dåligt.
Sa vi hans namn? Patrik heter den här talangen. Och det är de två huvudpersonerna. Han är så U21 landslagsman. Och, ja.
Och även så får man in, alltså det, för det är också den liksom grejen kring en ung spelare. Alltså det är som du sa, agenten, men även en flickvän som får ganska mycket utrymme, som är liksom pusha på. Och även familj och så liksom. Så.
Man hade kunnat, om man får gå in på en spaning tidigt i programmet. Känns lite i tiden, men att man kan faktiskt ifrågasätta Andreas Alms kvinnoporträtt i den här boken. För att det är, vad ska man säga, är det starka kvinnor eller är alla kvinnor bara bindgalna? Det är ju alltid morsorna och flickvännerna och sånt som hetsar hårdast och liksom bidrar till mest stress och press i, oavsett om det är tränarens fru eller spelarens flickvän eller folks morsor och...
Ja, verkligen.
Var det någonting ni noterade när ni läste boken?
Ja, men jag tänkte också på det. Särskilt den här talangen Patrik då. Hans flickvän, väldigt mycket så, vill bli spelarfru. Helst bo fint och rikt liksom, och bli rik. Så.
Absolut.
Hans mamma var en sån, nästan mer typisk så här, som en fotbollsfarsa. Alltså pushade karriären så, och la sig i väldigt mycket.
Mm.
Och sen har ju Josef då också en fru. Det är kanske ett lite trevligare porträtt ändå. Ja. Sen är hon lite så här dryg mot Josef också, men ändå ändå ett lite finare porträtt kanske. Ja. Och sen finns det lite andra personer också, de här som vi utdraget i inledningen där, en sportchef som heter Mats, det finns fler spelare, inte minst den här Alex då, en ännu yngre talang som vi kanske kan komma tillbaka till.
Ja, och ska vi bara då, vad tyckte ni om boken?
Jag tyckte ändå den var rätt bra, skulle jag säga. Utifrån så här, det här är inte liksom kanske en författare som vinner Augustpris eller något annat stort litterärt pris och inte jobbar med att skriva böcker vanligtvis. Utifrån det så tyckte jag att den var, ja, men kul att läsa, intressant sådär. Och sen kanske jag hade lite kritik också, men det kan vi gå tillbaka till. Vad tyckte ni?
Men jag håller med dig. Jag tyckte att språket var oväntat bra i boken.
Mm.
Alltså nu när du läste då i inledningen här så var det som att, ja men, det blir ju alltid extra känsligt när man läser någonting högt. Eller så här, saker som låter mer högtravande eller kanske så.
Mm.
Men när jag läste den så tyckte jag ändå att det var ett jädra bra flyt. Och liksom ganska finurliga formuleringar ibland. Och, och liksom, ja, alltså Andreas Alm är ju en ganska stiff person, liksom rak. Det känns inte som att han talar i metaforer egentligen, utan han är rak och tydlig, men det är, ja, men han målar på ganska bra med pennan ändå.
Ja. Ja, men det håller jag med om. Men han är ju lite både och, Andreas Alm, kan man väl tycka. Alltså, han är både så här stiff och hård och tuff.
Mm.
Och sen också i presskonferenser och sånt kunde han ofta vara att han sa ganska konstiga saker. Liksom.
Ja.
Och på så sätt...
Men vad då, typ?
Nej, men han kunde säkert lura in sig i resonemang eller så här, ställa frågor tillbaka till journalisterna och så här. Och, alltså så här... Minns jag honom som i alla fall.
Ja, men typ en inställd spelning och en spelning, retoriken.
Men visst är han utbildad journalist, va?
Ja, och ja, jobbat lite som det mellan karriär och tränarkarriär.
Och det, ja, ja precis. Vi kommer tillbaka till det kanske. Men, men, nej, men, och jag tycker som er också, jag blir förvånad att den ändå är så pass bra skriven. Mm. Alltså rent i formen. Sen tycker jag ju att det håller, alltså det finns ingen story. Det håller inte. Liksom boken blir, alltså den är, ja men jag, jag var hemma hos min syster för några veckor sedan. Mm. Då har barnen i familjen, som är väl runt 10 typ, köpt VR-glasögon. Mm. Och min systerdotter då är liksom helt i eld och lågor av detta och hur fräckt det är. Liksom. Förklara för mig hennes favoritspel då. Som går ut på, det var liksom två moment man kunde göra. Så, mm. Det ena var att stå i en restaurang och få beställningar och servera det maten då, liksom, som de här personerna skulle ha. Det andra var att du satt vid en dator och utförde olika uppgifter på kontor. Och då kände jag ju så här, jag, för henne jättespännande, men jag som liksom, det här finns ju redan på riktigt. Och jag kan uppleva det på riktigt. Och jag tyckte lite så här, boken, ska man ta, alltså fotboll finns på riktigt, och jag menar det, alltså om man är intresserad av en klubb och av en liga, så finns det ju ständigt konflikter som är stor, alltså som är liksom mer fascinerande än vad någonting i boken visar på.
Jag kände nog också rätt, han, alltså det, som sagt, det blir en massa komplikationer här med alla olika intressen från, så här, vi ska inte avslöja för mycket om de vill läsa den. Men jag kände att så här, han hade kunnat dra det två steg värre, utan att det hade blivit otrovärdigt på något vis. Att, så här, det kändes som att det var en ganska, bara, en ganska liksom, normal skildring av typ, ja, men när det är sårigt i en fotbollsklubb.
Och, precis, och samtidigt då så förstår jag, menar, ja, det är inte så att jag måste ha, om jag läser en bok, att det ska vara liksom biljakt.
Nej, det var det jag funderade liksom, på. Nej, men, dubbelmord.
Nej, men, ja, men precis, och det fattar jag så här. Men då är det ju lite så här, men jag tänker så här, om man jämför med slow TV. Så här, då behöver det inte hända ett skit. Men om man då jämför med alltså språket ska vara så storslaget så att det blir intressant att prata om det. Alltså, alltså slow TV, då filmar man bara med en fast kamera när man åker Hurtigrutten och ser de här, så här, du filmar i skogen och får se en björn och en älg gå över ett vattendrag. Liksom. Men, detta är ju slow TV fast man har riggat upp en GoPro på 11 spårvagn. Alltså det händer ingenting. Och det är inte storslaget.
Jag vet inte om jag håller med faktiskt. Alltså jag tänker ändå så här, den har också sålts in så här att nu får man se maktkampen inne i fotbollsklubbar och så där. Och de två huvudstoryn, det kan vi säga utan att säga hur det slutar liksom. Det är typ så här, Josef har konflikter med ledning, sportchefsstyrelse. Det är den ena, den andra är Patrik. Får han spela, ska han bli såld. Han har mycket press utifrån, han mår dåligt. Liksom. Exactly. Det är de två huvudlinjerna. Och det är väl ändå något.
Alltså, men kom det som en chock för det att så kan det se ut i en fotbollsklubb?
Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker nog ändå att så här, det här är, alltså det är ju inte sanning det här exakt, Alm. Vi kan komma tillbaka till det sen. Vad är det riktiga livet han kan ha byggt på? Liksom. Men det är ju ändå, jag skulle ändå säga att det är ju, man får ju se det från ett annat perspektiv än man får i en tidning liksom.
Ja,
i Aftonbladet eller så, tänker jag. Och lite så, vilka allianser bygger man med styrelsemedlemmar? Ja. Och det är väl så här, man kan lista ut att det är så, men jag vet inte om jag har hört någon berätta om det på det här sättet.
Och lite så här, för det är intressant att tänka, vad hade ni tyckt om boken var skriven av någon annan? Kan man göra en sån liksom, för jag tänker att hela tiden när man läser den så ligger det hela tiden normal i bakhuvudet. Om liksom man tänker faktiska situationer. Man tänker så här, okej, det är så här det går till, det här är rätt. Men så har man liksom på något sätt gjort friskrivningen att så här, det är en fiktiv roman. Men man gör ju det, man säljer ju in boken. Alltså det är ett effektivt sätt att säga, det här är hittepå, men... Alltså den grejen, det är ju lite ful på ett sätt.
Visst. Ja, jag fattar vad du menar. Jag kan ju rekommendera annars, det finns det här med, vi kanske kan komma in på det lite också, fotboll och fiktion överhuvudtaget. Mm. Jag tänkte på det när du sa det här med, vad kallar du det, slow TV. Mm. Det finns en, jag vet inte om ni har tagit del så mycket av så här, fotbollsfiktion och så, jag har gjort det lite grann. Det finns en författare som jag tycker är bra som heter Erik Bengtsson med ett S. Han skrev en massa romaner på 70-talet. Om, en handlar om Degerfors.
Buster.
Ja, men typ. Det är lite sån typ av liksom. Heja röda vita laget heter den. Och en handlar om typ så här. Ja, den heter Fotboll på lördag tror jag. Och då är det bara så här 200 sidor om en tonåring som spelar en B-lagsserie i Värmland på 70-talet.
Det är ju slow, det är slow TV.
Den är superbra. Alltså, det är så här,
men blir det drama eller är det som Stefan Holms sommarprat?
Nej, men det är inget drama. Det är bara en härlig beskrivning av att spela fotboll. Typ,
men
som man känner igen sig.
Är det ett väldigt, väldigt bra språk?
Ja, det tycker jag är bra språk. Och bara så här, om man själv har spelat typ B-lagsfotboll så känner man igen sig. Liksom. Mm. Och, det, och så är ju inte den här romanen.
Nej. För det är ju också lite så det här med liksom fotbollsfunktion att jag kan ju också tänka att någon liksom om min morsa skulle läsa den här boken och då såhär, oj det går till så här. Det är liksom såhär, det som kan på ytan verka så banalt med att spela fotboll, du vet, 11 killar som sparkar efter en boll, alltså du vet, att såhär, oh det här, nu får man se på liksom saker på insidan. Samtidigt så när liksom Alm skriver i boken om vidareförsäljningsklausul och inte förklara det. Då är det inte riktat till min morsa.
Nej, det är intressant.
Ja, men jag håller med där, den kanske faller lite mellan stolarna på det sättet, att såhär. Men lite som du säger Anton, att liksom, det blåser ju extremt mycket i en annan Göteborgsklubb här hela tiden i stan. De är väldigt hårt bevakade i media liksom, men det kommer ju aldrig ut någonting konkret. Det är bara alltid så här, någon rök och säger att, jag kan säga så här, det var inte så snyggt gjort i efterhand. Typ. Men man får aldrig någonsin veta vad det kokar ner till. Liksom.
Precis. Nej, och här får man ändå, alltså det hade kanske gått att beskriva ännu mer detaljerat, men vissa saker, så här, sportchefen säger så här och den här Josef-karaktären liksom beskriver varför och man får lite kött på benen kring deras konflikt och sådär. Liksom. Ja, visst.
Nej, men jag tror, alltså, jag vet inte om det är så man recenserar en bok, men jag läste den nog mer som en spänningsroman och tänkte att så här, nu går vi mot det rafflande slutet och allting kommer skita sig eller lösa sig, eller vet så här. Men det är, liksom, det är ju inte riktigt en sån bok, utan det är ju mer bara så här, det är en redogörelse för hur det kan gå till i en
det är en slice of life. Men den slicen innehåller liksom rosen på tårtan. Alltså lite att det är ju inte bara, alltså det är ju en spännande vardag på något
precis.
Sätt.
Det är ju ändå, men det är ju ändå något i också så här, utan att gå in för mycket på det, men Josef finns ju ett spänningsmoment sådär, vad kommer hända, det är en konflikt, hur kommer konflikten sluta, finns ju. Det hade ju bara kunnat vara såhär, 10 random dagar på träningsanläggningen och beskriver alla olika personer. Liksom. Och det finns lite sådana dramatiska grejer, såhär, någon blir skadad på träningen, var det med vilja?
Sen var ju en min sån som jag liksom, nu ska jag väl inte, jag vet inte hur mycket vi ska spoila här nu, men jag satt ju hela tiden och trodde att, för att vi en i boken så tar Patrik droger. Och då tänkte jag så här, när detta skedde då så här, men det kan inte vara så banalt så att han åker fast för det nu. Du vet, så här dagen efter. Så banalt kan det inte vara. Sen så fortsatte man läsa boken och det, liksom, det hände ingenting riktigt ändå. Och sen så kom det i en situation där han, liksom, det var risk för att han skulle åka fast. Och då så här, under liksom flera liksom många sidor satt jag och störde mig på att så här, åker han fast nu så här, de drogerna syns inte så länge. Liksom, så här, det här är så här, men så var det ändå inte det. Så
det tycker jag var ganska bra också, för då valde han inte det banala spåret, att han så här, för han tog droger, han brukar inte göra det, utan det bara råkade hända. Och sen så var det som att han la upp för att han skulle åka fast det handlar inte om det, utan det handlar om att han var nervös för det, och det var en del av hans
och så det
ångest,
var ju snyggare.
Typ. Det var snyggt, liksom. Absolut.
Ja, jag tycker det är en ganska rolig passage i boken. Att så här, ja, men han skriver ju om sin värld som han känner till. Man är så, Andreas Alm är tränare. Han vet hur man skriver om att beskriva liksom hur det är att vara tränare. Ja. Han har varit professionell fotbollsspelare. Han är jättebra på att liksom beskriva hur det är att vara professionell fotbollsspelare. När det då kommer in så fishy agenter som tar kokain, aha, då är han inte riktigt lika bra på att beskriva. Det är någon passage. Jag vet inte, har du citatet där? För du plockade upp telefonen. Men det är typ någonting med någon som så gör en honör och moonwalker ut i rummet. Jag vet inte. Så här, det här var, nu kanske du hade behövt liksom studera, vet, så här, method acta det här lite mer innan du beskriver fishy agenters festival.
Ring upp Ranegg och hör lite, kan ge dig bara några liksom tips. Men jag tänker att det är, ska vi gå in lite på vad ni tror, var det kommer från? Om ja, ni kan se en koppling.
Vi kan ja. Göra en bro där kanske. Andreas Alm pratar ju också, jag har läst och lyssnat på lite intervjuer med honom inför den här boken. Och då pratar han också om sina litterära influenser och nämnde några olika författare. Och då nämnde han några stycken i en offside-intervju. Agota Kristoff, Torgny Lindgren, Jonas Hassen Kemiri och Lena Andersson. Jag vet inte om ni känner till de författarna.
Lena Andersson och
inte tvåan Hassan. Där.
Nej, precis. Vet jag. Ja. Men ja, det spelar inte så stor roll. Det är väldigt olika författare skulle jag säga. Mm. Och det lät jättekonstigt när han sa det. För det finns inte en chans att man kan vara influerad av både. Eller skriva en bok som är influerad av alla dem. För då blir det ett jävla mishmash. Men den jag tror, och som jag fattade i en annan intervju, som man nog är influerad av, är ju författaren Lena Andersson. Och henne känner ni till lite grann, eller? Ja. Hon är ju känd för eller hon är ju så här ledarskribent på typ Svenska Dagbladet så också. Lite mitten höger politiskt så där. Men skrev också en roman för några år sedan som hette Egenmäktigt förfarande, va?
Precis.
Som fick mycket uppmärksamhet. Som
av en annan häckenbekanting som vi nämnde i senast vi var här.
Exakt.
Jo,
men du kan ta det.
Nej, men jag antar att det är det du vill kroka in i. Att så här, hon skrev den boken om en dysfunktionell relation hon hade till en kille som var lite on and off i hela hennes liv. Och
man ska väl säga så här också, att det var väl, det är ju en till parallell till den här boken. För att det är ju en fiktiv roman, så att det är inte så att det är uttalat att det är Ester som väl huvudpersonen i den boken.
Nej, precis.
Är Lena Andersson.
Precis. Men nej, det som hände då var ju att Roy Andersson, Häckensupporten, regissören, gick ut och sa det är jag som är Hugo Rask, alltså den här mannen som hon har en dysfunktionell relation med.
Ja.
Liksom så. För att hon har väl baserat en del saker i liksom, boken på saker som hon själv upplevde. Säkert inte allt, men så. Han var väldigt snabb att säga så här, det här är inte alls en roman, det här är jag.
Precis.
Och lite så gick man ju lite in i den här boken och läste den som att så här, man letar efter, oj, är det här, är det Sonny Karlsson han snackar om? Ja, är det här den här spelaren som
Och det har inte varit någon som har gått ut och skrivit en sån stor ett uppslag i Dagens Nyheter. Det är jag som är sportchef Mats, eller det är jag som är talangen Patrik.
Nej, det är tyvärr. Så är det som har gjort det. Men ser ni, har ni någon om liksom nu Roy Andersson pekar ut sig själv, men kan ni peka ut någon annan?
Alltså, ja och nej tänker jag. Jag tror inte, hur tänker ni, om man börjar där så här, hur tänker ni att den handlar om Häcken eller AIK eller Odense, alltså så här?
Jag måste väl säga att det primärt måste handla om AIK.
Ja,
alltså, det är min känsla också.
Precis.
Men sen, och sportchefen till exempel, det är absolut inte Sonny Karlsson.
Nej, det tror inte jag heller.
Som sagt, Andreas Alm, om han har pratat om någonting i media så är det ju att han vill ha integritet när han väljer sin elva. Ja. Det är hans jobb att välja elva. Bla, bla, bla. Och hela den här konflikten han har med den här sportledningen är att de då, som vi hörde i inledningen här, att de lägger sig i, att de vill spela en ung spelare för att han ska trissas upp priset på så.
Ja.
Och Sonny Karl, och när Andreas Alm var i Häcken så sa han ju, så var han ju alltid väldigt öppen med det, så här, vi har en väldigt bra fördelning här. Han servar spelare till mig och lägger sig, och jag väljer vilka jag spelar.
Just det.
Och vi har inget liksom, jag önskar inget av honom och han önskar inget av mig.
Nej.
Så de vet jag hade en väldigt bra relation.
Just det.
Sen om det är samma sak med Martin Eriksson nu, honom känner man ju mycket mindre och det var ju knöligare när Martin Eriksson tog över också. Så intressant. Liksom, det är inte omöjligt att han skulle kunna vara något inspirerad av Eriksson.
Ja. Nej, men det är intressant. Det fanns ju, han brukar ju säga så här: jag är tränare, jag har 0 kronor i budget. Exakt. Och det citat finns med. Ja. Det säger Josef, liksom, ja, som ju är Andreas Alms alter ego på sätt och vis.
Ja.
Men annars så tror ju jag, 2016 var det väl, så fick Alm kicken av AIK efter 4-5 säsonger.
Mm.
Och jag tror att det finns ett maktspel liksom i den här boken, utan att säga vad som händer exakt och så, mellan tränare, sportchef, styrelse, och det tror jag baseras rätt mycket kring hur det var i AIK och så här, supportergrupper som grupper som påverkar vissa i styrelsen, bla 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 liksom. Sen så är jag inte säker på att så här, man ska tänka att det måste betyda att sportchefen i boken är sportchef Björn Westerström i AIK. Men jag vet ju att Alm i AIK-fallet tror jag att det var ganska mycket styrelsen som liksom la sig i och ville få Alm sparkad. Så där är nog också de la sig i sportchefens jobb och sådär. Till exempel han Johan Segui, Black Army och Hells Angels.
Just det.
Som var ordförande i AIK och sådär. Så det tror jag nog kan ligga
till grund. Vad sa du, Hells Angels?
Han var
talesperson för Hells Angels.
Och satt i AIK styrelse.
Inte samtidigt tror jag.
Nej, men man ska säga han var klart det finns mycket att säga om honom, men jag tycker han verkar vara en rätt vettig person.
Det är fullt med. Han har skrivit sin självbiografi dock, så det får bli nästa bokcykel kanske. Nej, men så det tror jag nog det kan vara. Men sen så tror jag att det man gör är säkert, ja, han kanske är någon slags så här bearbetning av det i AIK. Och sen så kastar han väl ner en massa erfarenheter i en mixer. Och så blir den här storyn liksom. Så att de här olika spelarna och sådär är väl...
Ja.
Men som sagt, mycket annat i den här klubben som Josef tränar i, det är ju så här, det är en stor klubb, det är ett jättestort derby. Det är fullt på den största arenan i Sverige. Det är det är så många supportrar att supportergrupper att han inte har överblick liksom. Det är ju många i Häcken nu också i för sig, jag vet inte.
Just det citatet med det handlar väl faktiskt om klibbor, så det är inte omöjligt.
Ja, just det. Han har gått runt på Visingensplatsen. Det är mycket Häckenklibbor där nu alltså. Ja, det är sant. Men ser ni någon sån, vi pratat runt den frågan lite så här, men tänker ni någon så här spelare eller något händelse som kan vara influerat av något som hände i Häcken?
Inte baserat på någonting som skulle ha kommit ut i media om till exempel psykisk ohälsa eller sådär, va?
Nej.
Men jag menar... ja, nej. Alltså spontant skulle jag nog säga nej. Men det är klart att man börjar tänka på när en av huvudkaraktärerna heter Patrik och är en ung lovande spelare som ska sälja så 50 miljoner. Det är klart att man börjar tänka så här, va?
Ja, och det finns inte heller någon. Jag börjar ju kolla lite i utkanterna med... Det finns ju inte heller någon flickvän som jag tycker verkar vara så himla liksom. Jag tycker alla, för jag kollar lite så här på Dalios flickvän, men hon verkar inte heller vara lagd åt liksom det snidiga livet och det är inte så, för det är också lite så intrig också mellan spelarfruarna.
Ja,
och det är ju inte heller något som man märker av.
Men jag ifrågasätter nästan hela liksom Alms bild av spelarfruar. För jag har ju en väldigt tydlig bild av vad spelarfruar är. Och det är inte alls att de är liksom såna fierce kvinnor med vassa armbågar som,
och
bara
som
ska
är typ the gold
roffa.
Diggers ja. Liksom. Nej, nej, verkligen precis. Inte, utan mer så jävligt trevliga och supportive och sådär.
Men det tror jag ju har...
Det kan säkert finnas.
Men, i Stockholm är det
men jag tror att det är nog väldigt vanligt. Alltså, väldigt vanligt. Det är nog liksom utomlands. För ni har väl hängt med på den här historien om i England. När en spelarfru upptäcker att det läcker liksom uppgifter till...
Från hennes nära vänner.
Ja, eller hennes liksom Instagram. Och då... i scensätten grej att hon lägger till en nära vän.
Just det.
Och lägger ut olika stories tills hon då får napp att typ The Sun skriver att det är liksom översvämning i deras källare.
Just det.
Och då så här, det är den här spelaren som är läcker. Så här, som läcker.
Mer intriger utomlands. Nej, men jag tänker det kan nog vara en grej, för en grej som jag tänker Halm vill göra med den här boken och blir lite stickspår kanske, är väl så här, det är, ja, men som ni säger, det ser så enkelt ut och en spelare är talangfull och så kanske han går utomlands, men att det är så här, det är hela tiden en massa saker som påverkar, alltså det är massa, ja, vad ska man säga, så här, motsatta intressen hela tiden. Precis. Och en spelare är inte herre över sig själv, utan det är massa saker som händer runt, och då tror jag frun blir så här, ja, men det är överdrivet liksom. Mm. Agenten är också lite överdriven.
Exakt.
Agenten har ett intresse att sälja en spelare, sportchefen har ett intresse, mamma har ett intresse. Flickvännen, så då blir det... Mm.
Ja. Och lite så tycker jag också var en ganska bra bild där det handlar om den, om Patrik i boken då. Att vid något tillfälle så var det så här, ja, det bara rullar på.
Ja.
Och helt plötsligt så sitter man i ett plan till... Alltså, du vet, det bara liksom är att man inte riktigt... Och det tycker jag var ganska bra på något sätt. Att, för jag undrar hur medvetet det är med allting när det är så sjukt många, som du säger, intressenter.
Ja.
Mm. Och dels är det rent liksom... livsstilsmässiga intressenter i liksom polare och flickvänner. Mm. Sen finns det någon stolthetsintressent med liksom föräldrarna som har lagt ner sjukt mycket tid på detta.
Mm.
Och så finns det då pengaintressenter i agenter och klubb. Ja. Så att frågan är
vad
man
också
kan...
Så här, det är en väldigt trovärdig beskrivning någonstans också av hur man växer, ens identitet växer ihop med ens prestation på något vis. Att så här, ja, det är ett ganska vanligt sätt att bränna ut sig. Att så här, att man bara är den här fotbollsspelaren som är så sjukt bra och typ och att man fortsätter pressa sig fast man själv kanske har tappat lusten. Det är liksom, för då det, liksom, de här, den här morsan som i boken framstår som jättepushande, hon kanske bara själv upplever att hon är stöttande för att hon vill att han ska bli så bra som möjligt. Och jag hjälper så här, alla skjutsar på i samma alla skjutsar på i samma riktning. Det är bara han själv som kanske inte riktigt är där längre. Att,
Och samtidigt som han då, John Ahlström sa, som jag hade med för några avsnitt sen, som var sån motivations... Att många spelares hela livet är fotboll.
Ja.
Det finns liksom inget som är att livet ska funka utanför, utan hela livet är fotboll.
Men då blir väl också krisen desto större när man plötsligt börjar tveka kring det eller inte känner lika stor glädje. För när Patrik är ju så här, jag skiter i vad som händer med mig just nu, typ. Och så händer bara saker liksom.
Men jag tycker att det var ju det är ju ganska intressant om man ska prata om Andreas Alm som person, eller liksom hur självbilden som han visar i boken, eller liksom hur man framställer sig själv. För att, som sagt, visst, det är liksom insålt som en fiktion, men samtidigt handlar ju alla intervjuer innan om så här, hur mycket är Josef Andreas Alm och hur mycket, och du vet så här. Men jag tyckte det var intressant då att när liksom maktspelet var kring Josef i boken, då kunde han nog visa på att han var lite röten. Alltså det var inte bara positivt, han gjorde ändå saker som var tveksamma. Men däremot när det kom till att stötta den här Patrik då i hans psykiska ohälsa, då var ju han helt klanderfri. Det handlade bara om spelarna.
Han var den, liksom. Exakt, han var den enda som var god mot Patrik.
Exakt. Och jag tänker så här, det är väl om, alltså jag har ju svårt att se att om du är då som det blir i ett läge i boken att det handlar om att du ska fortsätta i klubben. Det kan väl inte vara så, alltså är man så iskall så att man bara kan se till en ung spelares intresse och inte till sin egen karriärs intresse. Så god kan man inte vara.
Men det är ju spännande, för om vi då kommer tillbaka till, jag har ett par saker som jag ändå tänkt på Häcken-grejer här i. Och för en sak som det handlar om som inte pratar så mycket om är laguttagning.
Just det.
Som också Patrik...
Som är väldigt centralt. I
det är det, verkligen, absolut.
Och lite en sån grej som man så här, det är väl kanske större för Andreas Alm än vad det är för fotbollsintresserade i...
Ja, precis.
Man har
det är
funderat
väldigt...
jättemycket på laguttagning.
Nej, det är ju verkligen en sån stor scen i början. Han har en dialog med sin fru.
Och förfesten
precis. Det är för övrigt en sån sak som jag tänker är lite så här, de diskuterar, det blir så djupt liksom, att de pratar om så här, förnuft och känsla och makt. Vad är det att ha makt? Liksom. Och det är för övrigt lite Lena Andersson, för hennes böcker är väldigt mycket så här, de är också ganska korta, rakt beskrivna som det här, och har ofta en så här idé, filosofisk, ja, att hon vill gestalta något liksom, mm, problem. Liksom. Mm. Och det tror jag Alm ville göra lite också. Så här. Vad är förnuft? Vad är känsla när man, ja, väljer något? Kan man liksom... Ja.
Men det är också så här, den då, för då är liksom scenen är att de ska ut på krogen och ha någon lite så här förfest hemma i Josefs lägenhet, och då helt plötsligt uppstår ett superdjupt samtal, ja, om liksom laguttagning och vad det är att ha makt och vad hans liksom självbild och så. Ja. Och jag vet inte, jag har inte...
Den relationen till min fru.
Ja, men kanske inte till min frus kompis på förfest. Nej. Men jag tänker, du då som är lite mer från ett intellektuellt håll, händer det ofta att du, hip som happ i vardagen, blir inbegripen i ett djupt samtal om vilken makt du har?
Nej, det är inte så ofta. Jag måste...
Nej, och jag menar, om inte Anton gör det, så är det ju inga, alltså, det är ju orealistiskt liksom.
Mm. Ja, lite så är det väl. Mm. Men just att han, ja precis, då använder, precis, den dialogen känns lite krystad kanske. Mm.
Ja.
Ja, men om man kommer tillbaka till det då, och då tänkte jag på så här, laguttagning, konkurrens, och det finns ett tillfälle där en annan spelare än Patrik går till tränaren och diskuterar, varför inte jag spela, jag är bättre, bla 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 bla. Och det jag tänkte på med Häcken, en av de största sådana petningar, kontroverserna vi har haft de senaste åren är ju ändå under Alms tid. Och det var ju när Mervan Celik var i Häcken. Kommer ni ihåg det?
Just det.
Ja.
Just det.
Och det 2019, han gjorde typ 10 mål i kuppen och fick aldrig spela Allsvenskan. Och han var ju också, han la ju inte riktigt band på sig. Utan han var ju inte bara, han var ju ute i media liksom. För det tänkte jag också på, den här spelaren går ju inte ut i media, men han går till tränaren och pratar. Det tänker jag, den dialogen... Där man får höra så här, den här spelaren går till Josef då och säger, jag är bättre på det här och det här, vad har du för anledning till att inte spela mig? Den här spelaren är ju kass liksom. Mm. Det får man ju aldrig se.
Nej, det får
förutom
man
då när Mervan Celik går ut i media. Men det tänkte jag så här, alltså, den typen av, det måste ju finnas fler exempel, men Mervan var ju en sån som han fick inte spela och liksom fattade inte varför. Liksom.
Ja, just det. Mm.
Och då, det tänker jag är ett dilemma, för han var ju skitbra och gjorde mål.
Mm.
Men så är, då hade vi jättemånga bra yttrar liksom.
Mm, jo, så. Absolut.
Ja, men det måste jag ge den här boken att så här, och visst vi sa att så här, laguttagning är inte en central liksom, det är ingenting man tänker på i sin vardag riktigt så.
Nej.
Men att man kan ju ändå se en ganska tydlig, om vi liksom återknyter till Häcken, en ganska tydlig skillnad när Högmo tog över. Att så här, Alm, om man förstår den här boken rätt, är bara rationell typ.
Ja, just det.
Och han är så här, jag vet vad jag får med den här spelaren, jag har sett honom över tid, bla bla bla. Mm. Eller, ja. Så har en massa argument.
Mm.
Medans typ att ge, när Högmo kom då, som bara ger både Ali Josef och Wålemark chansen liksom.
Mm.
Ali Josef sa ju det på uppstartsträffen i år, att så här, vad var det som fick det att släppa för dig förut? Att bara så här, nej, att jag fick chansen.
Ja.
Det måste ju ha en hel del att göra med magkänsla liksom.
Ja,
eller
vet
så här, antingen ideologi, liksom, att så här, jag vill spela unga spelare. Ja. Eller kanske då påtryckningar från högre ort att spela unga spelare. Eller bara så här, jag tror att han kommer blomstra ifall han får chansen.
Just det.
Och att ibland funkar det typ.
Ja.
Och att, ja men Alm spelade ju Ahmed Yassin på sin kant. Alltid.
Ja.
Trots att han gjorde inga poäng. Han sprang jättemycket och Alm var så här, nej men jag tror på honom stenhårt liksom. Ja. Men vändningen var ju faktiskt, alltså utan Wålemark förra året så hade vi spelat i Superettan i år typ.
Ja, absolut.
Så jag tyckte ändå att amen, det var en liksom en vändpunkt när Alm slutade då, att så här, han gav liksom rakt igenom mycket mer förtroende åt unga spelare och mer konsekvent.
Ja, det är intressant i och för sig, för Alm brukar ju skryta om att det var han som lät Alexander Isak spela, så det kanske är lite olika det där, att han inte, ja,
men sen tänker jag också, för då blir det ju, om man tänker intressekonflikter, för att han, och om Alm menar då att liksom tränarens liksom ansvar är att ta ut en startelva.
Mm.
Samtidigt då så kommer Häcken med en ganska tydlig grej i den här fotbollsplanen.
Mm,
att vi ska sälja fler spelare.
Mm.
Och det gör man inte utan speltid.
Nej.
Och jag menar, egentligen att alltså, det är ganska många steg från att Högmo ska pröva en ung spelare i en matchsituation till att det, alltså frukten av det kommer Högmo aldrig få se.
Nej.
Nej, men och den konflikten är det nog Alme lite ute efter, tänker jag. Med det här, sportchefen har intresse av något och tränaren har intresse av något. Så här, att det finns
men är den då konflikten som man i boken beskrivs då som att så här, ja, det är helt bisarrt att styrelsen vill att ändra i laguttagningen bara för att få in mer cash. Mm. Men den är ju faktiskt inskriven i dokument i Häcken.
Absolut. Att, men det är ju också ganska nytt. Och det var därför jag sa det här också, om att Martin Eriksson skulle kunna vara en ny skola där. Och inte,
och det tänker jag, den andra grejen som jag tänkte på, förutom Mervan, och det finns säkert fler som ser, Erik Friberg i år med högre som också har liksom, så. Men, och jag menar, det, så måste det ju vara. Liksom, att, så här, det är klart att massa spelare är missnöjda hela tiden för alla vill spela och sådär. Och det är en psykologisk grej. Men den andra grejen jag tänkte på som kunde gälla Häcken var ju ändå lite, alltså Alm skrev den här under tiden han var i Häcken, han sagt, försäljningen av Dalla. Tänkte jag på.
Just det.
Det är absolut inte exakt den som berättar sin här historien. Men det fanns ju en grej när Dalla skulle sälja som var så här: klubben vill ha pengar för honom. Vad vill spelaren? Vad vill agenten? Liksom? Och sådär. Att det finns de här olika konflikterna.
Och,
som ju...
och utan att liksom veta för mycket på något sätt så, så kan jag ju tänka mig att om då Dallas flickvän verkar vara liksom timid och tillbakalutad så känns det ju som att ett otroligt engagerad farsa framförallt.
Det var man
alltså, det är ju väldigt...
Sen... Skulle det vara så att han bara har anonymiserat Dallas farsa genom att göra det till morsan?
Nej, men för det är liksom... Sen har jag inte upplevt liksom... farsan som problematisk på något sätt.
Nej.
Men otroligt engagerad och så här, så att, absolut. Det är ju visst. Och jag menar, och då kan det ju vara, det kan ju vara så att det, alltså, visst, psykiska problem och psykisk ohälsa är ju en sak. Men det kan ju faktiskt vara, man kan ju ha bytt ut det, det kan han ju ha sett i en annan situation.
Exakt,
spelare,
jag tror det.
Som inte ska bli såld, men det har varit något annat.
Exakt, jag tror han har mixat olika grejer som sagt, säkert. Och jag tror inte det här är någon skildring av Dalla, men man skulle ju kunna tänka sig att det fanns den här konflikten. Dalla ville inte gå just nu, men klubben ville sälja honom för att få mer pengar. Vad tyckte Andreas Alm om det?
Ja,
det fick man aldrig veta i media. Men här är det en tränare som står på spelarens sida till exempel. Ja, då är det Martin Eriksson så igen. Så, spekulationer.
Ja, det är den här podden.
Ja, det gillar jag. Hade du en tredje potentiell Häckenkoppling?
Nej, men det var Hugo Rask. Det egentligen. Det är ingen som har sagt det, den är Hugo Rask. Men,
jag vet en annan grej som bara är kort grej med kring Andreas Alm som person.
Mm.
För han är ju, som du sa, han är ju journalist och har jobbat som journalist.
Mm.
Och han har ju flera gånger sagt i liksom intervjuer och sånt. Alltså, och det är ju så, han är ju väldigt så, han ställer motfrågor och är liksom jobbig att bli intervjuad. Mm. Eller bli, att intervjua.
Ja, och det är ganska liksom kul att lyssna på som supporter. För han säger lite oväntade grejer.
Ja, men precis. Och samtidigt har han ju sagt i någon intervju liksom så här att han ser intervjusituationen som en match. Att det är liksom en konflikt och det ska vara så här. Och jag tänker att det avslöjar någonting om människan Andreas Alm. För att så här, jag då, när jag jobbar som servitör så här, och går till en annan krog och den servitören har lite jobbigt eller vet, det blir något fel eller så. Det sista jag vill är ju att sätta dit den servitören och gör det jobbigt och se det som en match. Borde inte att man har varit i samma situation
göra
att man vill samarbeta och, och lite så här, ja, det är inte så svårt. Eller, eller tänker du det som att han var liksom världens bästa journalist och han sätter liksom standarden att säga, vad är det för skitfråga? jag vet inte.
Eller vill han hämnas på journalist? Ja, jag vet inte.
Nej, det,
men det är intressant. För det kommer jag också ihåg när Alm kom till Häcken, så var det typ så här att han var inte alltid så, han var inte alltid den heller som sa så insmickrande grejer, Andreas Alm liksom. Jag vet att han när han kom till Häcken var lite så här, ja, det är jättefint här, men jag är ju van vid mycket mer press och konflikter, så vi får väl typ försöka skapa något. Jag jobbar bäst när det är lite motstånd och ja, men han sa typ konflikter liksom. Och det är väl AIK-genen liksom, att det ständigt är styrelse, olika positioner i klubben och bolaget och supportergrupperingar och spelare att alltid bråkas liksom. Mm. Och så var det inte i Häcken liksom, och det sa han typ rakt ut. Så det känns som att det är hans självbild i alla fall, att han vill bråka typ. Men stämmer det? Jag vet inte. Ja. Eller vill han bara vara tuff?
Ja, men det kan, nej, jag vet inte, men sen är det väl också, det finns ju en viss, och så upplever jag verkligen honom, att jag tror att han har väl en bild av sig själv att han kan vara rationell och fatta bra beslut i konflikter. Att låt folk bråka, för han kan ändå vara trygg i den situationen.
Jag tror också han sa kring den här med evangelik-grejen att kan det ha varit på typ så här Getingarnas årsmöte eller något när han var där och vi diskuterade den frågan, för det var ju mitt under den våren, att han också sa så här: min roll är att ta ut laget och jag är inte, det gör jag typ rationellt som du säger, men jag är inte psykolog åt spelarna. Vet du att han sa någon gång, vi tar inte dem samtalen liksom, det är inte jag som gör. Det tyckte jag var lite konstigt, för jag tänker att en bra tränarroll måste väl också kunna liksom så här, ha den diskussionen med spelarna på ett bra sätt liksom.
Det känns som att Högmo tvärt emot sätter stolthet i att så här, ha den dialogen. Verkligen. Och du vet så här, möta alla spelare liksom i det.
Men så kanske han har konflikter med Erik Friberg bakom kulisserna. Fast han har en annan självbild bara.
Säg det.
Nej, men och det måste ju vara också svinsvårt för spelare, för att man, om då som den här scenen i boken som du tog upp när han blir konfronterad med varför inte jag spela, att som spelare så vill man ju inte vara en jobbig jävel heller. Och gå fram. Alltså det måste antagligen vara så otroligt svårt att, visst man ska ha en öppen dialog, men man vill inte heller vara den som går så här, i jobbig, för då får man inte heller spela.
Nej,
så att,
nej. Men ja, jag menar, en dialog måste man ju ha för att veta vad man, alltså, alla vet ju att alla vill spela.
Ja.
Och om man inte vet vad man behöver bli bättre på, är det svårt att veta vad man ska träna extra på träning. Eller så här, man måste fortfarande ha lite svart på vitt att så här, ja, men jag spelar inte dig för att jag ser jada jada som starkare på det här.
Nej. Och sen
också, och så kan man stärka sig på det.
Sen tänker jag också att det är så konstigt, det sättet tycker jag nu lite så här i Häcken när man snackar om det, att om man kan värva in en liksom köpa in en spelare på en position, inte för att så här, vi hoppas att den personen ska bli så bra så att han kommer att vara med i startelvan, utan det är viktigt med konkurrens. Men då säger man ju på något sätt att man vill ha in en spelare för att inte startspelaren ska bli för slö.
Ja.
Men det egentligen finns det ingen ambition att den ska komma. Alltså, lite i det snacket så finns det hela tiden att säga, men det är bara att någon ska vara med en blåslampa. Ja. Men det är liksom inget, du ska inte få spela, men du ska vara konkurrens bara. Ja. Liksom.
Men det jag tänker jag måste vara byggt på erfarenhet bara. Alltså ja, här, att folk kanske har lätt att bli diviga om de har haft sin tröja för länge. För det ser ju alla klubbar.
Här är det ju då flera personer som slåss om samma, om Patriks plats i laget också. Och sådär. Men den är också, tänker jag, det här när han blir konfronterad av en spelare, det är också, då kommer det där tillbaka, att då börjar han tvivla på sig själv, tränaren också. Alltså det är den egen,
just det.
Att det blir så här, jo men jag vet ju varför jag inte spelar honom, fast vänta lite nu, är det verkligen därför?
Liksom? Var det för att han var oskön mot mig igår?
Ja, lite så, precis.
Typ, och vet, bättre egentligen? Och
vet jag verkligen att han kommer vara sämre defensivt? Alltså, så det är nog också lite så här bearbeta, ja men lite svårigheten att vara tränare, det här eller? Också.
Visst så.
Ja, men eller också ett litet avlatsbrev så. Han erkänner bara att så här, jag vet inte allt och jag är bara människa på något vis. Att så här, hans kamp med sig själv om att vara rationell i alla lägen. För det existerar ju ingen äkta rationalitet.
Nej.
Men visst är det så att vi kan rekommendera boken?
Ja, det tycker jag absolut.
Det tycker jag verkligen.
Ja. Den är inte jättetjock heller. Liksom. Jag lyssnade på halva boken och läste halva. Liksom. Och den funkar bra som ljudbok också, skulle jag säga.
Ja, absolut. Och det är ju verkligen så. Den är inte jättetjock, så att det är ju inte, det är inte liksom 12 förlorade timmar.
Nej, visst. Men jag är som sagt också ganska impad. Jag tror inte alla fotbollstränare i Allsvenskan hade kunnat skriva en så här bra bok.
Nej, det... Nej, verkligen inte.
Frågan är vem och så, som hade...
Ja, men och framförallt så är det väl också så skönt att någon annan gör det och lite rycker akademiska hatten av Rydström. Som på något sätt så här, för att han har läst två böcker i sitt liv och ingen annan har gjort det. Så han har väl ändå bilden av Rydström är väl att han i princip... är filosof.
Ja, lite så. Han vill nog odla den själv också. Ja. Han har skrivit en magisteruppsats om Vilhelm Mobergs författarskap.
Exakt, och det är det enda han... nästa avsnitt så ska Anton dissekera den uppsatsen.
Okay, det är verkligen bonusmaterial
på Patreon. Ja.
Jag tror att jag nämnde i något avsnitt, verkligen så här i poddens Linda, att jag gillar att så här, följa spelarna under sommaruppehållet när de är på lite semester och sådär. För då ser man ju alltid att det ligger lite böcker på någon solstol någonstans.
Just det,
bara göra någon liten sammanställning av vad spelarna själva faktiskt läser.
Just det.
Det har också kunnat bli ett sommaravsnitt.
Ja, verkligen. Ja, men det vet jag inte så.
Eller blir det fler uppehåll i sommar? Eller är det detta nu som är...
Jag vet faktiskt inte, jag har dålig koll på spelschemat faktiskt. Ja. Men har du några? Jag har egentligen bara ett exempel, tror jag. Det vet du, jag vet att Alexander Jeremejeff läste den här Alkemisten av Paulo Coelho. som är lite så inspirational på något sätt. Sådär. Annars vet jag inte om jag har sett några. Vad
jo, men jag har sett lite grann. Jag vet att Dalio Irandust läste mycket fantasy.
Mysigt.
Ja, tycker ändå att det har något liksom. Alltså, han har ändå sin grej. Ja. För, typ har man läst en fantasybok, då vet man att sådär, då är det hans grej. Liksom. Exakt. För inte alla gör det.
Ja, precis.
Så att, ja men jag menar, jag har bara två ögon, men skicka gärna in till podden.
Kan vi liksom taggar in podden och taggar in varandra i kommentarerna om vi ser en bok.
Absolut.
Liksom flimrar förbi.
Absolut.
Ja, vi klockar nästan in på en timme här nu. Så att, det är väl vad folk orkar lyssna på. Återigen, jättetack Anton att du tog dig tid att komma hit idag.
Tack så hemskt mycket för att jag nu fick en anledning att läsa och prata om det här. 1 av 11 av Andreas Alm på Mondial förlag.
Ja, men det, och så får vi tacka förlaget då för att vi fick ändå recensionsex. Eller gör man
jag
det?
Tyckte det var, jag tyckte det var... Det var ju du som sa bara mejla förlaget. Och jag tänkte så här, det kan vi inte göra, den här lilla podden. De bara, absolut, inga problem.
Kostar inget för dem.
Nej.
Så vill ni läsa några böcker kan ni gärna mejla för dem.
Starta en podd. Så,
precis. Men med det tackar vi för idag.
Ja, men absolut. Så hörs vi.
Det gör vi.
Ja, fint. Tack.
Tack, hej. Tack.
Hej. Hisingen, här sätter vi din bil i brand. Vi kastar sten ibland. Och vågar ni rit, då åker ni på stor stryk. Hisingen, här sätter vi din bil i brand. Vi kastar sten ibland. Och vågar ni rit, då åker ni på stor stryk.